Låt oss fortsätta att ägna tid och uppmärksamhet åt frågorna kring rättfärdighet och omvändelse. För i de frågorna finns ju så att säga lösningen, vägen, nyckeln till så många fastkörda situationer. Som själavårdare har du så mycket att ge vidare om Herren har fått uppenbara de här hemligheterna för dig. Du måste förstå vad det hela går ut på och också få en förmåga att se hur det du har fått dig till del ifrån Herren kan tillämpas i varje enskild människas liv. Vi konstaterade igår att porten är trång när det gäller att komma in i Guds rike. För porten heter maktlöshet. Hjälplöshet, om du så vill. Och du minns vi läste i Apostlagärningarna 9 när Jesus ska övertala Ananias att lägga händerna på Saul från Tarsus. Han ber. Nu förstår du Ananias, nu är den store Saul från Tarsus hjälplös. Och det finns en liten ordvits nästan inbyggd i hans namn. Till namnet Saul betyder den önskade eller den beundrade. Och namnet Paulus betyder den lille. Så stor skillnad kan det bli på en enda bokstav, det är väl festligt. När den beundrade upphörde att vara den stora och stöddige. Och istället fick lov att bli den lille och hjälplösa. Då hände något fantastiskt. Jo, men människor som utger sig för att vara små och hjälplösa tycker vi att vi har minst 15 på dussinet i församlingarna. Och det händer ingenting ändå. Ja, vi kommer dit. De har kanske på ett sätt insett sin hjälplöshet. Men har inte förstått nåden ifrån Gud. Det måste man ju också göra. Se att Herren är min starkhet. Inte detta, usch, jag har ingen starkhet, usch, jag har ingen starkhet. Det är ju inte i hela världen att du inte har någon starkhet om Herren är din starkhet. Så på något sätt ingår ju i omvändelseprocessen både att se det här, att jag är ingenting och han är allt. Och så ingår ju också att acceptera båda delarna i befintligt skick. Och det senare tar ju emot en del, inte sant? Jag är ingenting och han är allt, men nu tar jag emot honom för att bli någonting. Det gamla köttet som på olika sätt pignar till och reser sig igen. Outtröttligt, outslitligt. Det är väl så här med Jesus att om inte han hade botat folk på sabbaten så hade de inte slagit ihjäl honom. Och det är väl också så med Paulus att om inte han enligt judarna hade talat så illa om lagen så hade det väl också fått passera. Paulus, han har en undervisning om Guds lag som inte gick att acceptera för hans samtida judar. Och som också stöter oss när vi sätter oss ner och tittar efter vad det handlar om. Låt oss ta ett drastiskt exempel. Vi går till första Korinthierbrevet 15 och läser välkända ord, så välkända och vackra och så poetiska att vi har för länge sedan slutat att tänka på vad det står. Nämligen 55 och 56. Första kor 15, 55 och 56. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Nå, det där första, att dödens udd är synden, det kan man till nöds förstå. Något straff får ju överträdelsen ha. Det kan vårt lagiska sinne begripa. Men det där andra, syndens makt kommer av lagen, som det står i gamla översättningen. Det låter väl konstigt. Att det fina och goda nu som Gud gav på Sinai, det är liksom det som verkligen får fart på synden. Syndens makt kommer av lagen. Nu, vi har vant oss vid det. Men om man tänker efter så börjar man ju undra, men käre Gud, vad är det du sysslar med? Sätter du fart på synden? Vi trodde att du satt i himlen och jämrade dig över alla våra synder och tänkte dig, oh, nu får vi hålla emot här och nu får vi försöka stoppa det här och hur ska jag göra, och människorna hittar på så mycket elände och Satan är så stark. Vi trodde att syndens makt kom av djävulen. Inte av din lag. Samarbetar ni? Vad är det här för någonting? Syndens makt kommer av lagen. Vi går tillbaka till ursprunget. Adam äter av kunskapens träd. Kunskapens träd om gott och ont. Han äter för att få den kunskap som gör att han ska kunna fixa rättfärdigheten själv. Äga rättfärdigheten själv. Ha en rättfärdighet som sitter fast i honom. Som är hans egendom och egenskap. Vi kunde lika gärna kalla trädet för lagens träd. Genom att äta av lagens träd så gör han uppror mot Gud. Och det Paulus säger här, det är att när Gud ger lagen så bättrar han på det upproret. Gud kommer inte med stora motorsågen och säger, oj, 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 det var ju eländigt att du skulle äta av det här trädet, men nu får vi såga ner det. Och nu gör vi flis av det och eldar med det, och så kommer ingen mera att göra samma misstag igen. Nej, vi känner inte Gud. Istället så ger han lagen. Och Paulus konstaterar, synden har sin makt i lagen. Syndens makt kommer av lagen. Alltså, när människan strävar efter rättfärdighet och därigenom gör uppror emot Gud, så är Gud fördomsfri nog att bättra på det upproret. Gud sitter inte alls i himlen och gråter och spänner emot så gott han kan. Han bättrar på människornas uppror så gott han kan. Det här var det inte många i Jesus samtid som förstod, och det här är det inte många som förstår idag. Och därför hamnar vi i ett vanmaktstillstånd, för vi förstår inte det här med lagen och nåden. Utan vi hamnar i lagen i alla fall, i all välmening, precis som Adam. Vi började igår att läsa Romarbrevet 7 baklänges, som jag sa då, och nu ska vi fortsätta. Nu ska vi börja i 7:e versen och läsa till och med den 15:e. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls, det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Nu läser vi ofta in det vi tror att det står istället för att se efter vad det står. Det är ju vanligt. Man hittar det man väntar sig att hitta. Så därför tänker vi så här, jag skulle inte ha vetat vad synd var om inte Gud hade talat om vad synd var. Men tack och lov, Gud har gett mig lagen så han har talat om för mig vad som är synd och därför vet jag vad som är synd. Och håller man lagen så är det rättfärdigt och håller man inte lagen så är det synd. Men det är inte det han skriver. Paulus talar inte om att vi fick lära oss skillnaden mellan rätta gärningar och fel gärningar genom att tjuvtitta i lagen. Utan han säger att jag fick lite självkännedom med lagens hjälp. Jag skulle inte veta vem jag själv var om inte Gud hade gett mig lagen. Först genom lagen har jag lärt känna synden, den som bor i mitt eget kött. Paulus skriver inte att först genom lagen har jag lärt känna vad synd är. Utan han säger först genom lagen har jag lärt känna den kraft som är verksam i mina lemmar. Och det här, det handlar ju egentligen om Guds agerande för att avslöja våra falska etiketter. Det här som jag har snuddat i förut. Andra är snåla men jag är sparsam. Andra är strebrar, men jag är flitig. Andra är slarviga, men jag är sangvinisk. Andra är principryttare, men jag är rättvis. Och det Adam kallar att förbättra sin personlighet, det kallar Gud för ett uppror. Och Gud och Adam kan ju aldrig komma överens om de inte ser saken på samma sätt. Vem har rätt nu? Är det Adam som har rätt? Har han startat projekt förbättring av Guds skapelse eller har han startat projektet uppror? Och då använder Gud ett genialt sätt för att bevisa för Adam att det han har startat inte alls någon förbättringsgrej utan ett uppror. Han ger Adam hela lagen. Och så säger han, nu kräver jag av dig att du håller den här. Alla de recept på finhet och duktighet och rättfärdighet och rättvishet och allt det här som Adam ville ha. Det får han nu av Gud. Gör det här, säger Gud, så blir du som jag. Och när Adam försöker så upptäcker han till sin förvåning att det är uppror på gång i hans natur. Ju mer han pluggar på att du ska inte ha begär, desto mer växer alla sorts begär upp fullständigt som svampar ur jorden. Skjuter skott och blommar i alla vädersträck. Jag menar, vi antar att du är pastor. Och så får du för dig den något sjuka idén att du ska ha alla dina församlingsmedlemmar och läsa porrtidningar. Hur ska du göra då? Jo, du predikar 8 dagar i veckan om att man absolut inte får läsa porrtidningar. Porrtidningar är roten till allt ont och det är fruktansvärt med porrtidningar. Och tänk såna läskiga porrtidningar det finns och du bara predikar porrtidningar dag ut och dag in. Sen kan du ställa dig på lagom avstånd med en kikare och titta på pressbyråkiosken och se hur den ena efter den andra kommer och köper porrtidningar. Därför du predikade inte Kristus utan du predikade porrtidningar. Du får inte ha begärelse till det här, du får inte ha begärelse till det här. Oj, vad dyrbart det blir. Nå, vi förutsätter naturligtvis att du inte får så sjuka idéer i ditt huvud. Men vi kan ju ta en lite frommare variant. Du predikar precis så ofta du någonsin får chans och kommer åt att vi måste ställa upp för varandra. Och efter varje din predikan så kommer folk att vackla ut med dåligt samvete. Och resultatet kommer att bli att folk allt mindre och mindre ställer upp för varandra. För man upplever alltihopa som ett krav. Och det kravet är så bemängt med olust att man bara står inte ut längre. Så fort det kommer någon i ens väg som behöver ens hjälp så slår man bak ut som en åsna och vägrar att ställa upp. Jag levde en gång, säger Paulus. Men när budordet kom så fick synden liv och jag dog. Känner vi igen oss? Ja, kanske. Det är ju så lätt gjort att vi tycker så här att ja, men jag är alltid en ganska hygglig prick och jag är inte så dum. Jag är nästan i alla fall. Jag vill ju det goda. För vi måste komma ihåg nu att den fallna människan älskar det goda men vill inte ha Gud över sig. Den fallna människan älskar det goda men vill inte ha Gud över sig. Och det finurliga är att detta kallar inte den fallna människan för uppror utan hon kallar det för att vara snäll innerst inne. Och när det nu blir frågan om vem som har rätt, Gud eller människa, så sätter inte Gud igång någon sorts allmän debatt med oss människor för att liksom försöka övertala oss till att hålla med honom. Utan han säger då, okej, allt det där du sökte ska du få i så fullt mått så du själv till sist av ditt eget livs frukt tvingas erkänna att detta var ont och inte gott. Därför ger jag dig lagen. Och så kräver jag av dig att du ska hålla den. För då blir det snurr på synden om inte förr. Och då till sist förhoppningsvis kommer du fram till den punkten där du inser att mig för utan kan du ingenting göra. Och Paulus har redan uttryckt det där väldigt tydligt i slutet på 5:e kapitlet. Vi ska bläddra tillbaka dit och titta hur det här står. 20 och 21 verserna. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och det här, det tror jag var det som var osmältbart för de flesta judar. Om jag förstår det rätt är det än idag. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Nej, käre Paulus, vad är det du säger om Gud? Gud sysslar inte med sånt. Han hatar synden. Ja, det gör han. Det gör han. Men det är ju inte han som syndar, utan vi. Om det här är bästa sättet att överbevisa oss om att det där vi tyckte var så fint och bra i själva verket var något ont, så kanske det får lov att vara så. Och Paulus ser i det här hela dramat med Jesu död och uppståndelse. Gud ger lagen för att föra människorna till den punkten där hon dör, så att hon sedan kan uppstå i Kristus. Leva av nåd. Alltså av den ständiga påverkan som utgår från honom och som är det enda som verkligen kan göra vårt liv rättfärdigt. Jag tror att man inte förstod vad Paulus menade då, och jag är rädd för att man ofta nog inte gör det nu heller. Jag tror att man då tänkte sig så här, att Paulus menade att lagen var något ont. Och för säkerhets skull så ställer han då den motfrågan till sig själv. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. Lagen är helig. Budordet är heligt och rättvist och gott. Kan något gott bli mig till död? Ja, det kan det. Om det som är gott provocerar det som är ont i mig, så kan det faktiskt det. Har Gud rätt att göra så? Ja. Om han uppväcker mig från de döda, så har han det. Han har det naturligtvis i vilket fall. Han är ju Gud. Jag menar, vi kan också förstå att han är god när han gör det. Lagen, budordet, bara avslöjade genom att väcka till liv. Den avslöjar inte synden i mig genom att informera mig om synden i mig, utan den överbevisar mig om synden i mitt kött genom att väcka den till liv, vilket ju naturligtvis måste vara ett mycket effektivare sätt. Då måste jag ju till sist erkänna att det jag tyckte var helgelse, det är i själva verket uppror. Och tänk vilken ljuvlig väckelse vi skulle få i många, många församlingar i Sverige om våra ögon öppnades så att vi såg att det vi i årtionden har kallat för väckelse eller helgelse är uppror emot Gud. Därför att vi ändå håller på och strävar efter en rättfärdighet som ska sitta fast i oss själva. Inte en rättfärdighet som är beroende av varje sekunds och varje minuts påverkan från honom, som är den enda som är rättfärdig. Jag kan ge dem det betyget att de strävar i sin gudsfruktan, men de gör det inte med rätt insikt. Jag upprepar det jag sa igår. Det tål att upprepas. Nämligen att kärnan i det här är att Gud har sålt människan till slav under synden. Och att det har att göra med förbannelse som Gud uttalar efter syndafallet. Människan sträckte sig efter självförgudning. Och Gud gör henne till slav under denna längtan att förguda sig själv. Människan sträckte sig efter självförgudning, att bli som Gud. Och Gud gör henne till slav under den längtan. Han binder henne vid den. Han gör så att hon inte bara med en klackspark kan kasta den av sig. För det som hon en gång tyckte var att bli något finare, det måste hon verkligen av erfarenhet ha insett att det var något ont. Och av den anledningen binder Gud henne vid den längtan och ger henne lagen. Och så blir människan precis så klurig och kluven som hon är i sig själv. Den fallna människan älskar lagen och hatar den samtidigt. Usch, det är så mycket krav över mig, säger hon. Alla kräver så mycket och det är så synd om mig, alla kräver så mycket, säger hon. Och i nästa ögonblick kräver hon ännu mer av sin omgivning. Det är du ingen som ställer upp för mig. Och varför kan inte du göra något för mig någon gång? Och här sitter jag och har det jämmeligt. Och dignar under allas krav. Eller? Om vi tar den lag i västerlandet som fått lov att ersätta Guds lag, nämligen humanismen. Så är ju en av hörnstenarna tolerans. Humanismen predikar tolerans, inte sant? Det är ju det verkliga honnörsordet att vara tolerant. Du är väl inte en sån där lagisk, moralistisk principryttare? Du är väl inte en sån där ruskig figur som anser att AIDS-problemen ska bekämpas med avhållsamhet? Uff, du är ju en moralist. Och lägg nu märke till argumenteringen. Du ska vara tolerant mot dem som vill krypa i säng med vem som helst. Och är du inte tolerant mot dem så öser vi intolerans över dig. Det är människan i sin lagiska tappning. Hon älskar lagen och samtidigt hatar hon den. Hon lever efter den och samtidigt gör hon allt för att bryta mot den. Lagen gör alltid människan till en hycklare. Och det behöver inte vara Guds lag. Det går precis lika bra med människors. Kräv det goda av en människa så blir hon en hycklare. Du behöver inte ens kräva det goda. Det räcker med att du informerar om det goda. Så väcker du därmed en kraft som vill göra tvärtom. Om det har öppnats en ny läskig porrklubb i stan och du informerar i lokalradion om att det där är ett förfärligt ställe, gå inte dit, så går alla dit. Och när man sen står där och fotograferar dem och publicerar deras namn i tidningen, så att säga, står utanför porrklubben och plåtar dem när de går in, så säger bara alla att ja, jag gick dit för att kolla. Vi blir upproriska och vi blir hycklare och samtidigt bekänner vi oss till lagen. Vi håller den högt i ära och gör sedan allt för att göra tvärtom. Det blir en läpparnas bekännelse. I min håg bejakar jag ska vi säga, läran om det goda. Men i mina lemmar finns en annan lag. En som strävar efter att göra tvärtom. Och den är den starkaste. Vi antar att du har en landsväg där det är livsfarligt att köra 70 km i timmen. Och så sätter du ut en skylt där det står att man får köra 90, då måste alla köra 100. Kör 90 på en väg där det står 90. Och du riskerar ständigt att bli knuffad i diket. Och den situation, det jag är ute efter, som jag vill att ni ska se, det är detta att den människa som bryter mot lagen älskar samtidigt lagen. Det är för att när det goda serveras så att säga i paragrafform och inte i form av en individ som är god, Jesus Kristus, så kan människan älska paragrafen därför att den garanterar henne oberoende av Gud. Den talar om för mig hur jag ska göra så att jag blir oantastlig och kan leva mitt eget liv och förverkliga mig själv. Och samtidigt vaknar upproret. Här ska ingen komma och tala om för mig hur jag ska göra. För då är jag inte Gud. Vi återvänder till våra kära församlingar och så tänker vi så här. Vi predikar nu i 3 års tid. Söndagar och onsdagar och andra dagar i veckan. Om att du skall vittna. Vad kommer till sist att hända? Inte en kotte kommer att vittna. Och alla kommer att gå omkring och mumla: usch, jag är så dålig som inte vittnar. I min håg bekänner jag kravet att jag skulle vittna. Men i mina lemmar finns en annan kraft. Hur ska man få folk att vittna? Jo, man berättar om Jesus för dem. Jesus, Jesus och åter Jesus. Och när de är fulla av Jesus så kan ingen människa i världen hindra dem från att vittna. När man har rört sig länge i församlingskretsar och liksom verkligen haft antennerna ute och fått lite insikt i om hur många kristna mår när de verkligen talar sanning om hur de mår, så grips man ju av den stora undran: är det här verkligen ett glatt budskap som vi förmedlar? Varför i all sin dag blir hela gänget deprimerat? Varför får folk morgonångest av det glada budskapet? Det var väl en konstig biverkan. Ja, men det var inte det glada budskapet. Det var inte evangelium. Det evangeliet är budskapet om Kristus. Och vi predikar inte evangelium. Vi predikar inte rättfärdiggörelse genom tro. Vi predikar en rättfärdighet som ska sitta fast i människan och yttra sig i människans egna gärningar. Att vi sen blandar bort korten för oss själva och varandra genom att använda ordet tro i sammanhang gör bara saken ännu svårare att reda ut. Och det finns ingen enskild människas onda avsikt i det här. Det är bara så att köttet har pignat till i oss allihopa och vi har lurat både oss själva och varandra. För i och med att Gud har sålt människan till slaveri under synden, när hon försöker att bli rättfärdig i sig själv, istället för att genomströmmas av hans rättfärdighet, då är det i praktiken så att ju mer hon satsar på att göra det som är rätt, att tänka det som är rätt och så vidare, desto sämre går det. Varför? Därför att hon är på kollisionskurs med Gud. Jag säger det igen, hon är på kollisionskurs med Gud. Och det är som att krocka med en långtradare eller med ett godståg eller vad du vill. Och undra på att allting sitter som fastsvetsat i marken i församlingarna idag. Och när vi befinner oss där så kommer den nya lösningen på det hela. Vi ska bara tro. Vad då bara tro? Jo, vi ska försöka bli övertygade om det, om att det borde fungera genom att vi gör oss övertygade. Ja, men på nytt en gärning istället för en person. På nytt bara en återvändsgränd. Många hittar Kristus i det sammanhang liksom i alla andra sammanhang. Herren är närvarande. Herren är verksam. Ingen människa blir frälst genom renlärighet. Det är helt sant. Men vi ska ändå vårda oss om vad det är vi undervisar om. Därför att allt fler människor får möjligheten att komma rätt. Om vi också förfinar det läroinstrument som församlingen förfogar över. Jag tyckte det var intressant när vi satt i måndags kväll och berättade om oss själva. Det är så nyttigt att höra andra berätta om sig själv. Man kan lära sig så mycket om livet utan att ha stått på huvudet i alla misstag. Då var det någon av er som talade väldigt starkt om detta att jag blev en sån främling för mig själv. När jag skulle göra mig till den som alla förväntade eller som jag trodde att alla förväntade att jag skulle vara. Till sist blev jag en sån främling för mig själv så jag ropade till Gud. Gud, tala om vem jag är. Och igår säger samma människa, jag upplevde en sån utanförkänsla. Jag kunde aldrig känna att jag var med i gänget. Jag kände mig alltid utanför. Och nu ska vi minnas Guds ord till Adam före syndafallet. Äter du av detta träd ska du döden dö. Det här blir alltså som ett dödstillstånd. Där man till sist i förtvivlan kan ropa Gud, vem är jag? Man hamnar i ett tillstånd av misslyckande, av självfördömelse. Eller kanske självhat är ett bättre uttryck. Där man hatar sig själv för att man inte kunde bli den Gud man trodde att man skulle bli och ville bli. Och samtidigt har man så försökt att leva upp till allas förväntningar och till alla ens egna ambitioner så till den grad att man för länge sedan har tappat ur sikte vem Gud har skapat henne att vara. Självhat, främlingskap, utanför känsla. Äter du av detta träd ska du döden dö. Var kommer vi in som själavårdare? För vi möter många såna här människor. Med detta problem. Fast det kanske yttrar sig på olika sätt i deras liv. Och de kanske ger uttryck åt det på många olika sätt. Ty var och en människas levnadsöde är ändå unikt. Var kommer vi in? Jo, vi får kanske hjälpa dem att dö färdigt. Och så får vi hjälpa dem att uppstå till ett nytt liv. Födas på nytt. Vi får hjälpa dem att inte längre se på sig själva utan se på Kristus. Lyft din blick. Se på honom som blev upphöjd. Israels folk som såg på kopparormen och blev i liv. Fast de hade blivit bitna av dödande ormar. Ormar med dödande gift. De var döende men såg på honom och blev i liv. På olika sätt får vi försöka säga till dem. Nu kommer snart en dag då du har tittat färdigt på dig själv. Se nu på honom. Och bli kvar vid det. Du har dött, men det är inte så farligt att dö. På ett sätt var det meningen. Men se på honom, så blir du i liv. Det låter inte som ett evangelium så där alldeles direkt. Ty vem var det som dödade den döende? Jo, det var ju Gud. Kan man titta på honom och bli glad? Det var ju han som slog ihjäl mig. Ja, faktiskt, försök får du se. Han hade de bästa avsikter. Faktiskt alldeles rena och goda avsikter. Därför att den människa som på det här sättet är döende har ju en nattsvart gudsbild som regel. Och när man kommer och börjar tala om att se på honom. Jo, du tror inte jag har försökt. Han är inte mycket att titta på. Men jag vågar inte säga det högt för jag är rädd att han ska klämma åt mig ännu hårdare. Så jag knäpper från tänderna och så ber jag: dyre Jesus, förbarma dig över mig. Men egentligen så är han varken dyr eller förbarmande, utan jag vet ju hur han är. Och det är där så mycket av våra svårigheter ligger. Att hjälpa människan att få förtroende för honom som dödade henne.